Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och välkomna till Stora husbilspodden. I det här avsnittet så ska vi svara på en lyssnarfråga från Ann-Kristin som frågar om det här med att tanka på utlandsresan. Hur funkar det? Är det kort eller kontant? Och hur vet man att det är diesel man fyller på sin husbil? Vi ska snacka om elpriser på campingar. Och när vi ändå är inne på el så ska vi prata lite framtidsvisioner med elhusbilar. Det blir också frikampingens ABC med Gunilla. Del 2, mycket matnyttigt. Det blir restips och naturligtvis komma fram öl. Så nu kör vi! Jag har gått vilse i svampskogen två gånger idag.
Nej.
Ja, har du redan varit ute i svampskogen?
Ja, ja visst. Så att vi var ett stort gäng här. Och så hittade jag ett gäng svampar. Och satt ju metodiskt och plockade oss. Och så när jag var klar, så ni vet, tiden går fortare än vad man tror. Ja. Och de som just inte ser någonting, de går ju bara vidare. Ja. Och jag var ju inne i sån sly och ropade. Och,
gick de skallgång efter dig eller?
Ja, men lite så. Vi fick ju skrika som galningar. Men...
Jag tänker att det blir skräckfilmskänsla, liksom. Att man är ute i skogen helt ensam. Ingen kan höra dig skrika.
I svampskogen.
Ja, men ja. Vi var ju ett tag tre stycken då som var vilse tillsammans.
Ja, det var ju bra.
Och vi hade ju ingen aning om var vi var. Men så, det går ju en stund och vi får inga livstecken. Vi vet inte vart vi ska. Då börjar man ju kolla på... vem av oss tre som ska bli uppäten.
exakt.
Ja. Ja, vi frågar Tommy och Sara, ni är i ert Spanien nu.
Yes.
Ja, och har ni fått lugn i kroppen nu när ni är i ert Spanien?
Ja, alltså sist vi pratade så var vi ju i södra Frankrike. Ganska nära Spanien. Men när vi kom in i Spanien och då känner man den här värmen som är lite för varm faktiskt var den. Men då kom vi fram i vårat Spanien och då känns det att vi har kommit hem. Det var väldigt skönt.
Ja. Ja. Och var står ni någonstans?
Just nu är vi i Torre del Mar på sydkusten. En bit öster om Malaga. Och himla trevlig liten stad. Och man har två campingar precis i närheten av city. Så det är väldigt nära stan. Mm. Så det är himla trevligt.
Micke och Nilla, ni står någonstans ute i ingenstans, eller? Det är Micke som har bestämt idag.
Ja. Hur kunde du veta det? Nej, men... Ja. Jag ville till skogen, du ville till havet, det blev skogen.
Nästa gång får jag bestämma.
Nej, men alltså, du sa det, du dödar mig om det inte är sol. Men det är faktiskt sol här nu. Så att, ja. Vi sitter ute. Har ni tänkt på det? Alltså, vi är de enda som sitter ute utav oss här nu och spelar in. Ni i Spanien sitter inomhus och Peter han sitter i Sverige någonstans. Och vad är du, Peter?
Alltså jag är ju, som några gånger förut, så har jag ju letat mig till Bengtsfors och nu är jag här för att plocka svamp. Mm. Jag och ett gäng då, och här är ju superfint. Den är väl halvbelagd, campingen, just nu. Och vi har varit ute och plockat svamp, vi hittar ju en hel del svamp alltså. Det kanske låter räckligt för dig som inte hittat svamp trots att du har varit ute och letat, men jag är ju tvungen att säga som det är.
Vad är det för svamp du letar efter och vad har hittat?
Flugsvamp.
Ja, det är ju gulkantarell.
Åh, vad gott.
Nej, men alltså, jag har ju sagt det förut, jag gillar den här campingen. Den är väldigt flitigt besökt utav tyskar, den här campingen. Och det är ju inte liksom, det är ju inte tyskar som brakar in med de här asen till husbilar, utan det är tyskar som älskar naturen. Mm. Och det är ju, alltså, de kommer hit i busslaster, de här tyskarna. Och de kliver av bussen här, de är helt överexalterade över den här svenska naturen. De är överexalterade över älgar och vår allemansrätt. Och de ser ungefär likadana ut allihopa. Det är grova vandringskängor, det är stormkök, det är kuddfriller och så ska det vara naket.
Ja, naket.
Ja, alltså inte...
Frikamping. Alltså,
kängor och naket.
Ja, naturistcamping nästan. Nej, men alltså de går inte nakna på campingen, men det var ju som, och det här har hänt förut. Vi gick ner igår till sjön, de hade eldat upp så det var bra värme i bastun som står alldeles nere vid sjön. Och vi går ner, hela gänget. Ja, då ligger det en tysk som Gud har skapat honom inne på bänken där. Han tycker det är så underbart att vara i Sverige, alltså. Och inte behöva ha kläder på sig. Och det har hänt några gånger här förut. Och det är alltid tyskar. Ja, de är härliga. Men i alla fall, så där är jag. Men då är du, jag tänker lite grann på det här med att vi har ju, de kommer ju från Tyskland. Då har de varit ute och rullat. Och vi har ju fått en fråga från Ann-Kristin just när det gäller att ta sig till olika ställen i Europa just med att tanka när man är runt och reser.
Ja, jag kan läsa upp den frågan. Hon funderar på hur det funkar med att tanka husbilen på olika mackar i olika länder i Europa. Betalar man mest med betalkort, kreditkort, kontanter? Och om vi har några tips eller erfarenheter som vi vill dela med oss av. Och där har jag plockat upp en grej som jag... Det var någonstans jag läste det. Och att det står B7 på dieseltanken, eller där man ska på mackarna, där man ska ta handtaget, munstycket, står det B7. Och det betyder diesel. Och då kan man tanka B7 överallt i hela Europa, oavsett vad det står för texter och grejer i de olika länderna. Och det, den grejen har jag plockat upp och med mig som främsta tips.
Alltså oavsett land, alltså, ja. B7.
Mm. För i Frankrike så heter ju diesel gazole. Vilket man blir då förvirrad att man ska hälla gasol ner i tanken. Men det blir ju fel. Men även så tittar man bara B7, ja, men då har man kommit rätt och det är diesel. Men när det gäller betala, jag tror inte vi någonsin har betalat ut i Europa med kontanta pengar på, när vi tankar. Utan vi använder alltid kreditkort, eller betalkort ska jag säga.
Mm, precis. Vi har gjort det någon gång i Rostock, vet jag, för några år sedan.
Ja, just det. Mm. Faktiskt, ja. Där
de, tror de bara kontanter.
De godkände nog inte våra svenska kort. Men annars är det alltid med vanligt Visa-kort funkar. Jag har aldrig varit, haft något problem att tanka med det faktiskt.
Nej.
Nej.
Nej, det har ju vi.
Ja, nu ljuger jag ju. För en gång var det.
Ja,
sen dess har det aldrig varit problem. Sitta här och far med osan. Till 99% så funkar det med de vanliga svenska Visa-korten.
Men många restauranger och campingar. Även campingar tar ju inte Visa och Mastercard, utan då måste du ha ett tyskt kreditkort. Så att där måste man ha pengar helt enkelt.
Mm. Men det är ju jättekonstigt, alla turister som kommer. Mm. Alltså, hur gör man? Man måste ha kontanter.
De kommentarerna vi har fått på både YouTube och Insta och allt vad det heter, det är ju det att det vet man väl att man ska ha pengar med sig i Tyskland.
Fast jag hade inte vetat det. Och jag var ju i Tyskland här nu, men jag stötte inte på det här. Men det känns ju som att färdas 35 år tillbaka i tiden.
Ja, jag tycker också det.
Men sen är det ju ganska bra. Många kort och bankomater har ju lite påslag när man tar ut kontanter i Tyskland då, eller i utlandet någonstans. Och det är inte så jäkla roligt att ta ut pengar då. Då måste man hitta rätt typ av bankomat också. Vi har ju lärt oss vissa att undvika vissa här nere i Spanien som har lite för dyra avgifter liksom. Och det är ju ett jäkla gissel att hålla på med det och tänka på det.
Mm.
När vi pratade sist, när vi åkte ifrån campingen i södra Frankrike, då åkte vi in på en tankstation precis bredvid motorvägen, och de tog inte Visakort.
Och inte Mastercard heller.
Och inte Mastercard.
Så vi provade det också.
Vi provade runt med tre olika kort hade vi som vi provade med, och det gick inte att betala. Och då är det en ganska stor, ja, jag minns inte märket på stället nu, men det var,
vilket det var,
men det var jättekonstigt. Så vi bara, nej, men måste tanka nu, vi tar nästa tankstation. Och då kommer vi till, ibland har de tankstationer bredvid affärer. Och här var en tankstation bredvid en affär som var stängd för det var söndag. Men tankstationen var öppen. Men där stod det väl Visa här för mig. Men det funkade inte där heller.
Nej.
Och då... Men är det något fel på våra kort liksom? För ja. Att det har ju aldrig varit några problem förut. Mm.
Nej, men... så det var liksom, de hade inte Visa inkopplat liksom. Och sen kom vi till då började man få lite så här klump i magen, för vi skulle precis åka genom Pyrenéerna då, över in i Spanien. Genom en tunnel. Och precis innan det så måste vi tanka, kände vi. Alltså för att man vill ju inte stå mitt i tunneln och inte ha någon soppa. Men då hittade vi äntligen en som tog Visakort. Och jag fyllde på hela tanken jättemycket. Och det klarar sig.
Men det är ju jättemärkligt att de inte tar Visa Mastercard. Alltså det, för man åker runt i hela världen och de tar de här korten. Och så kommer man till Tyskland, kärnan av Europa.
Ja.
Och så,
Och Frankrike då.
Ja. Men i Spanien var det också sen väldigt mycket cash is king förra, eller innan covid, så var det cash is king på samma sätt som i Tyskland. Men efter covid så har de infört blippsystem nästan rakt igenom hela Spanien. Och det är ju jäkligt skönt att man bara kan blippa sitt kort. Ja, och det gör vi jämt.
Men vi lämnar dieseln lite grann och så går vi över till det här som är på alla släppa nu, det här med el. Och vi kan ju börja med att prata om eventuella elpriser på campingplatser och ställplatser. Mm. Vad tror vi om det?
Det finns ju ingen som har missat vad elen kostar idag här nu. Det är ett litet bekymmer kan jag tänka mig här nu. Vad händer här nu med våra campingplatser, campingpriser, ställplatspriser? När elen ligger nästan på 10 kronor kilowattimmen. Alltså,
De flesta ställplatser och campingar tar ju fast pris. Men det finns ju de fortfarande som tar kanske 100 kronor för platsen och sen lägger de på för el och så lägger de på för lite grossistpris. Och de kanske kommer fortsätta med det och öka elen där, men man undrar lite hur campingplatserna kommer att göra med sin prissättning, för att det kommer ju bli apdyrt, rent ut sagt.
Så de som har solpaneler och rejäla batterier och sånt, de kan ju bara köra in på en ställplats och strunta i strömmen, så...
Ja, man undrar ju lite hur de kommer göra, för att de kommer ju tappa mycket campare om de har ett fast pris. Som vi till exempel, vi behöver ju ingen el. Och vi vill ju inte betala för alla andra som behöver el.
Nej, precis.
Så det är ju verkligen en sak för dem att tänka på.
Där tänker jag lite att det kanske blir att man mer kommer slå om till att du får betala för den du förbrukar. Alltså verkligen, du är inkopplad hela tiden, men de har en mätare som kollar på hur mycket du förbrukar. Så är det ju när du står lite längre då. Men även på kortare tid kanske det är en sån lösning.
Vi har ju stött på många campingar i Sverige där man kan betala per kilowattimme liksom. Men det har ju kanske inte, det kanske är de som ligger långliga säsongsplatser och sånt kanske har det mer liksom, där du betalar för det du förbrukar då. Men det är ju också lite jobbigt, för du vet ju inte egentligen vad det kommer kosta då. Det är rätt skönt att veta vad du ska betala liksom, i förväg. Ja, men du har ingen aning om hur mycket husbilen drar i ström. Liksom. Pannan och varmvatten och allt vad du använder. Liksom.
Men då snålar du kanske också på elen. Om du vet att du får betala per vad du förbrukar. Mm. Så då har du inte lampan tänd hela dagen. Liksom.
Nej. Och det är klart att man drar ju ner grej. Det.
Men jag tror ju på att separera plats och... alltså el, vatten.
Ja, och dusch och sånt. Man tänker, det är ju inte alla som använder det. Så på ett sätt så är det ju bättre att man delar upp det och man betalar för det man använder.
Jag tänker lite grann så här på att när vi tar en campingplats och så rullar vi in och så kopplar vi in kabeln direkt. Och jag säger så här, varannan gång så behöver man egentligen inte den elen som är i kabeln.
Det som de har här nere ganska ofta är ju lås på eluttagslådan. Så att du inte kan ta el om du inte har köpt med el och med en liten nyckel. Det är väldigt vanligt här i Spanien att man står utan el. För de kommer hit med små bilar och inte behöver så mycket el. Men ja, jag tror mer på det här. Lås in elskåpen då, så vi måste betala för att få nyckeln. Det tror jag är en bra lösning.
Nej, men alltså vi kommer ju, hur vi än vänder och vrider oss, kommer vi in på det här med solpaneler och bra batterier.
Ja, men det är ju jäkligt skönt att ha med sig solpaneler och batteri liksom, så man är lite oberoende. Man skiter i att koppla in bara.
Det kommer väl gå upp, alltså antalet som köper solceller nu då till sina husbilar kommer gå upp. Så var ute i god tid och köp innan det blir kaos till våren. Då kan man nog lugnt säga. Men apropå det här med elpriser, så tänkte jag navigera samtalet vidare till det här med elbilar och elhusbilar. Apropå priserna som går upp.
Det är ju någonting som jag har funderat jättemycket på. Alltså de går ju ut och säger nu i Europa att de ska sluta sälja fossila bilar, personbilar i alla fall. Du får inte gå på fossila bränslen. Och då, hur gör vi med husbilarna då? Tänker ju jag. Det är ju inga små bilar. Det drar ju jättemycket ström att köra en husbil, klart. Och där måste de ju verkligen tänka till. Och jag är ju lite nörd här nu då, så jag tycker det är lite roligt faktiskt, om man ska vara sån, med elbilar då.
Ja.
Ja. Nörd, eller vad menar du?
Ja, både och, både och.
Jag har ju lite erfarenhet av elbil, för jag kör ju det privat. Personbil är ju på el då, och vet ju lite hur det funkar faktiskt. Och nu i veckan så såg jag faktiskt en YouTube-kanal från USA där de, ett företag har byggt en husbil på el. De har tagit en Ford-skåpbil och så har de slängt ut motorn, bensinmotorn, och så slängt in en elmotor och så rejäla batterier då.
Men hur långt kommer man då? Innan man börjar
Men nu
tanka?
Börjar du med de negativa grejerna.
Nej.
Jag
vill bara veta så.
Det är ju alla Gunilla, frågor. Det där är helt ointressant.
Du måste ju veta, liksom, om nu ska vi ha en elhusbil. Hur långt kan vi åka då? För då, första stoppet. Då måste jag ju veta det.
Men alltså, det kommer
ju inte ens intressant att bygga det.
Så här är det. Jag har ju då funderat igenom lite här. Jag har några väldigt positiva saker då, om man ser det så här då, för den här omställningen till el då, elhusbilar då. Alltså det, först och främst måste jag ju bara nämna det, att det är viktigt, miljön såklart. Det är ju naturligtvis nummer ett. Alla utsläpp och allting, det är ju, alla pratar ju om det. Så det kan vi släppa nu, det behöver inte prata om här. Men det är klart, det är ju viktigt naturligtvis. Sen, fram tills den här energikrisen som vi har nu, så har det i alla fall varit relativt billigt att ladda sin elbil. Och det förväntar jag ju mig att om några år att vi kommer tillbaka till hyfsade nivåer på el. Och jag kan ju bara gissa liksom, om det hade varit innan den här krisen, så kanske, ja, låt oss säga att det kostar 4-5 kronor milen för en husbil att köra då på el. Innan krisen, måste jag ju säga. Nu är det ju helt annat, ju, så är det ju bara. Sen tänker jag, en positiv sak är ju också att du har jättestora batterier med dig. Du kan ju driva allting i din husbil på batterierna. Du behöver ingen gas. Inget gassystem. Du kör allting på el. Du har rejäla inverter. Så du kör kyl, du kör ugn, du kör luftkonditionering. Du kör rubbet på el. Du bara kör det på batterierna. Så att du ger dig av ut på en fricamping. Stänger av. Kör igång luftkonditioneringen för det är varmt. Och sen lever du precis som om du har kopplat in en elkabel. Under begränsad tid naturligtvis.
Nu har man ju startbatteri och bodelsbatteri. Men när du säger så,
jag tänker mig att det finns inget 12-voltsystem. Ja, det är möjligt att du har ett 12-voltsystem, och det är möjligt att du kanske vill ladda någon mobil eller någonting, men det är ju det lilla i det hela. Jag tänker att du har det stora batteriet, du har rejäla inverter, så du kör allting som hemma i väggen, du bara kopplar in allting. Du behöver inte tänka på det då. Men vi kommer till den negativa längre ner här i listan.
Ja, men innan negativa där, jag tänker
nu
bara...
Nu börjar Sara.
Ja, men vad fasen!
Ja, du får vänta lite med negativa då, men han kommer in på listan där. Jag tänker bara att man måste... i så fall skulle jag beklä exakt varenda kvadratcentimeter med solceller på taket.
Precis, nästa punkt här, Tom. Nästa punkt i min lista här är då... Vi slänger på solpaneler på taket. Jag skulle gissa, om jag inte utan har räknat exakt, säg att vi kan få plats med 1000 watt solpaneler. Ja, perfekt. Du får ju då hjälp med laddningen helt enkelt med solen. Men det är ju lite så här då, om du har 1000 watt. Nu blir det lite nördigt här, och ni som lyssnar här, jag ber om ursäkt för att det är lite siffror och lite kilowatt och lite bla 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 bla. Men häng ut, det kommer bättre.
Men det är här
bättre.
Du är i ditt esse, Mikael.
Nu är mitt esse. Kolla här. Kolla här.
Och så det hör till det här. Men.
Så här är det. Låt oss säga nu, vi gissar 100 kilowattimmars batteri. Det är ganska lite tycker jag för en husbil. Men vi räknar med tanken. 100 kilowattimmar. Och så har du 1000 kilowatt solpaneler på taket. Det skulle ta dig 100 timmar att ladda fullt. Om du har solsken max hela tiden. Ja, det tar lite tid va? Du kanske får stå i 2 veckor om du ska ladda det batteriet fullt på solpaneler.
I Spanien?
Ja, men du vet, du har ju natten förbrukar du ju en ström ju. Så att du har ju hela tiden förbrukning också att ta hänsyn till. Och Men det jag ser som positivt är att när du är ute och kör och det är dagsljus och det är sol, så hjälper ju solen till att ladda batterierna samtidigt som du kör, vilket gör att du drar ner din förbrukning och har lite längre räckvidd. Eller hur?
Mm.
Så tänker jag.
Ja.
Och Peter, vad tänker du?
Ja, jo, men jag vill haka på det här lite grann som Gunilla var på i början. Hur långt kommer man? För att det är ju en jätteviktig fråga.
Precis.
För många. Och den är faktiskt relevant ur flera olika synpunkter. Man vill ju veta med fulladdat batteri, hur långt kommer jag med den här? Men alltså, det som är mer intressant, det är liksom, var kan jag ladda min husbil? Ja. Var kan jag ladda min personbil?
Exakt, ja.
Och ju mer de bygger ut det här infrastrukturen, liksom, med att det ligger typ var tionde mil en rejäl laddare, en snabbladdare, oavsett om husbil, lastbil eller personbil, ju mindre intressant blir det om du har liksom 70 kilowattimmar eller om du har 100 eller om du har 2000 med dig.
Ja, den här, om jag refererar igen till den här YouTube-kanalen som jag tittade på, det batteriet de hade i den var inte så stort, utan den hade en räckvidd på ungefär 20 mil. 20 mil och sen ska du stå och ladda då kanske på en camping. Du kommer in på en camping, koppla i med 2 kilowatt. Alltså du får ju stå i 48 timmar minst innan du har fått laddat fullt igen, va?
Nej, aldrig.
Nej, men det är det. Nu kommer jag lite snudda lite på de negativa grejerna. Det är ju lite så här att campingplatserna idag är ju inte utbyggda för att ladda med någon större effekt. Säg att du kan ladda med 2000 watt liksom, och då tar det kanske 48 timmar att ladda det här fullt igen om du har tur. Plus att solen kanske ger lite på dagarna då. Så att, ja.
Normalt sett i vanligt åkande så klarar man ju sig. Alltså vi kör ju inte 20 mil en helg. Det gör vi ju inte. Men säg att man ska åka ner till Kroatien, då skulle man ju åtminstone vilja ha 40 mil och sen kunna ladda ett fullt till morgonen, så att man hittar liksom en camping. Så här, nu, här kan vi köra in 40 mil. Ja, det är okej, för att jag menar, det är ju rätt så trevligt att inte behöva ligga och bränna hela tiden eller så. Men då ska man ju kunna ladda fullt över natten.
Ja, men det kan du inte.
Där du står.
Nej. Det kan du inte idag. Exakt. Idag kan du inte det. Ja. För det är alldeles för klent att ladda med 2 kilowatt på en stolpe. Liksom. Du kanske kan ladda med 16 ampere, då
men
kommer du upp i 3.
Men om de har sådana här typ Tesla-laddare då?
Exakt.
Sådana riktiga laddare, hur laddar man upp det då?
Om jag säger så här, att du kommer 20 mil på den som vi pratade om, den här YouTube-kanalen i USA som jag tittade på. Så det var ett för litet batteri, men dubbla det i alla fall så du har 40 mil. 40 mil är ganska okej ju att köra på en dag. Det sa du ju.
Och
kommer du inte till en ställplats att ladda, så får du kanske stå i 4 dagar för att ladda upp det. Det är ju inte så roligt. Du får köra in på en snabbladdning på Tesla eller något sånt och plugga i och stå där 2 timmar kanske och vänta.
Ja, så vitt du inte hamnar i en ölfestival.
Ja, jag är in på en ölfestival.
Det här väntande!
Nej, men man vill ju ha en camping.
Ja.
Utan då kör du dina 40 mil. Du är in på campingen och sen så, ja, jag vill ha en sån här snabbladdare plats.
Ja.
Och sen så står du där.
Men det kommer inte funka. Du kan inte sätta en snabbladdning på en camping.
Men det är ju det de får göra.
Ja, men det är ju
detta
är,
nu pratar vi framtid.
Det
var ju för dyrt. Det var det vi pratade om innan, att det är för dyrt.
Det man
vill ha är ju en husbil som kan köra oändligt genom en jäkla massa grejer. Du har vindturbiner på taket som laddar på vind och allting liksom. Du
ska oändligt,
förutom på natten då kanske. Du får inte köra på natten.
Men vi såg ju faktiskt...
Kör man på dagen så ska det vara oändlig resväg.
Och jag vill hälsa alla nytillkomna lyssnare välkomna också till framtidens vetenskap och teknik. Vi snackar elhusbilar här.
Alltså vi är inga proffs på detta. Vi är bara glada amatörer som gissar och spånar om framtiden. Eller hur?
Ja.
Nej, men alltså det kommer bli problem. Kör... Punkt slut.
Det känns svårt.
Det ska finnas tillräckligt med el också.
Ja.
De säger ju att elen kan ta slut.
Ja, jag säger...
Hur ska vi då kunna ha elbilar och elhusbilar och el överallt?
Jag vill åka med en propeller på taket som laddar min husbil.
Precis.
Så när du kör så laddar den samtidigt en elbilsmaskin, Tommy.
Ja, exakt.
Jag tycker att i nästa podd så ska alla ha gjort en teckning på sin elhusbil som är självförsörjande.
Ja, det är exakt.
Ja.
Vi vill ju vara off the grid allihop.
Ja.
Liksom.
Det, och sen ska vi odla lite morötter och sånt också.
På taket.
Ja, på taket. Ja.
Fan, ni gör mig till åtlöje för jag ville prata om det här med
er. Nej, det är intressant.
Vi har ju gått igång på det. Och nu ska vi prata om det som Gunilla var inne på förra avsnittet här. Och det var frikampingens ABC. Och del 1 är ju redan avklarad då. Nu är vi inne i del 2, Gunilla. Varsågod.
Ja, del 2 i ABC. Det är ju hur man hittar platserna då. Det finns ju massa olika sätt man kan göra det. Det finns ju Google Maps tittar vi på mycket. Man letar upp badplatser. Vi kollar ju mycket helgeråkning, så tittar man ju i närområdet hur det ser ut på Google Maps. Man kan gå in på till och med Street View där och åka bil. Man ser ända fram till där man kommer fram. Givetvis så de här småvägarna där har de oftast inte varit med Google Maps. Eller Google Street View då. Mm. Men även naturreservat som sagt kan man kolla potentiella. Vi har väl varit inne på många och fått backa ut. Mm. Det här var inte bra, så vi körde vidare. Sånt, ja. Sen finns det ju jättemånga ställplatsappar, som sagt. Appar. Ställplatser finns det en som heter. Där har kommit väldigt mycket.
Men är det mycket frikamping i den?
Ja,
ja, okay.
Det står P då.
P då, ja, okej. Okay. Mm. Mm.
Finns ju även i Park for Night och Camper Contact. Sen Facebookgrupper kan man gå med i. Vi som frikampar och alla möjliga. Sök på frikamping så får man upp en himla massa tips.
Men om jag har förstått det hela rätt, Gunilla, så har ni kollat mycket på Google Maps och så bestämt istället att vi testar det och så åker ni den vägen då som GPSen hjälper er att hitta. Ja. Och sen så kanske det visar sig att det funkar inte det här och då stryker ni den. Jop. Och så åker ni till nästa alternativ. Så ni har verkligen prövat det fram.
Ja, sen kan man ju även göra det på vintern. Alltså vi ställer ju in vår husbil på vintern. Så när vi är ute och kanske åker en sväng så det har ju hänt många gånger att vi har åkt upp till skogen med personbil då. För det är ju lite enklare att komma in på de här vägarna. Och så där vi har liksom ett område att här ska vi kolla om man kan stå. Så kör man med personbil och rekogniserar helt enkelt.
Smart.
Men det här med Google Maps, alltså där har jag haft lite teorier om hur du hittar Gunilla era platser. Och tänkt att undrar hon inte är så att hon zoomar in på kartan. Och så det här ser fint ut. Undrar hur man tar sig hit och så vidare. Och så.
Vi tittar ju framförallt för att vi gillar ju att gå med hunden. Så vi kollar ju framförallt naturreservat och vandringsleder, strövområden. Så letar man upp dem först och söker på Google Maps. Och sen så börjar man titta i närheten där och zoomar in. Så att utifrån det går vi oftast.
Och det ställe som ni står på idag, hur hittar ni det?
Det är alltså en ställplats som det är någon som äger marken här har satt upp 10-tal platser på en liten äng där de har klippt och skött lite snyggt och så swishar man in betalning. 120 kronor kostar det. Det finns ingen el. Här finns en toalett och här finns sopor faktiskt. Så att, nej, jag tycker det är jättemysigt.
Jättefina promenadvägar runt omkring och lite sjö här borta med. Så att,
tyvärr det lite för nära till GKs.
Det var ju det att ska vi åka till skogen där ligger GKs eller ska vi åka till havet?
Vem jag var ändå skogen.
Ja, det gör du.
Du ska ändå hinna handla lite billiga grejer där inne till mig på GKs.
Till dig.
Det är ju frikampingkänsla här.
Ja.
Vi är helt själva, har inte varit en enda husbil, alltså det är lite synd tycker jag, för alltså jag tycker ni ska åka på såna här, ni som lyssnar, de här lite mindre platserna ute i skogen som är arrangerade utav privatpersoner som engagerar sig och fixar platser så här. Åk gärna ut på såna små.
Det poppar upp mer och mer faktiskt.
Och då tänker jag, om man nu lyssnar på podden så kanske man vill ha det där tipset på våran Facebook-sida Stora Husbilspodden.
Smart.
Ja, vi kan lägga en liten länk där.
Ja, men lite sådär bara.
En liten kartnål till Google Maps där vi är nu. Den kan vi lägga på Facebook.
Ja, men på något sätt. Så man gynnar de här små lokala platserna.
Men Gunilla, då kan man säga så här, det är ju lite olika appar då. Är det två appar framförallt som ni använder?
Ja, jag skulle säga att i Sverige så nu tycker jag att den här appen Ställplatser har blivit riktigt bra. Det har kommit mycket nytt i den. Det är mycket skit rent ut sagt i Camper Contact tycker jag. Det är mycket såna här, har man en liten van eller en liten liten bil
Park så kan
man
också.
Ja precis.
Appen Ställplatser, uppfattar jag det rätt? Ja. Och så även då Google Maps.
Och Park for Night.
Earth. Mm.
Yep.
Och det här Street View.
Ja. Mm.
Jag vill lägga ner mycket arbete.
Och så ut med personbilen och rekognisera.
Ja, det är stort att höra ett riktigt proffs. Alltså. Det...
Ja.
Men detta var alltså del två. Det kommer fler.
Ja, det kommer fler.
Ja.
Nästa avsnitt blir del tre.
Nästa avsnitt tänker jag att då ska man ju saker och ting man ska tänka på när man är ute och frikampar. Det är sånt man kanske... Ja, jag säger inte mer än så.
Nej. Nej. Ja, men är det inom kategorin ordning och reda?
Nej.
Om du lyssnar nästa vecka, Peter, så får du veta.
Ja.
Det spännande. Finns... Ja, är hon en som vill lyssna?
Ja. Ja.
Vi har ju kommit fram till veckans restips och där bollar jag över till Tommy och Sara.
Ja, den här veckan går vårat restips till Area 7 i El Campello. Det är en ställplats. Den ligger i byn Fabrikör, men det tillhör El Campello.
Som ligger en bit utanför Alicante.
Ja. Det är den trevligaste ägaren ever som vi har träffat på något ställe. Juan heter han. Han är femspråkig, dock inte svenska. Han bor i huset på den tomten där han har gjort den här stora ställplatsen med sina katter. Så vi har övat kattövning med Zorro där också.
Mm. Våran hund.
Det är en liten, lugn och mysig ställplats. De har cirka 50 platser. Så det kanske inte var så liten egentligen då. Men jag ser den som en liten och mysig...
Den är lite hemtrevlig, den.
Ja.
För man kommer ganska nära in på liksom, och man känner sig hemma där.
Ja.
Är lite spansk.
Ja.
Ja, absolut. Mm. Absolut. Du kan välja om du vill stå utan el med 6 ampere eller med 10 ampere. Det är gratis wifi, du har bra tömningsstation, du har vattenpåfyllning på flera olika platser. Det är tvättmaskiner, nya tvättmaskiner ska jag ju säga. Tumlare, det är hundvänligt. Han har till och med gjort en liten hundrastplats kan man säga, inne på själva ställplatsen. Så är det inhägnat, så får man kod så man kommer in och ut genom grindarna på kvällen. Han har ordnat med grillplatser och...
Precis utanför dörren så finns det en busshållplats som tar en hela vägen till Alicante eller till tågstationen åt andra hållet. Och från tåget, man kan även gå rakt ner till tågspåret, då kan man ta tåget rakt till Alicante. Om man bara är nere, promenerar lite på strandpromenaden, då kan man hoppa in på ett tåg och så drar man till Alicante. Eller så åker man åt andra hållet, då får man byta en gång och sen kan man dra hela vägen till Benidorm om man vill. Så det har vi gjort flera gånger åt olika håll där. Så det är himla, himla
trevligt. Alicante är ju jättefint.
Mm, det är en stor stad liksom. Vad kostar det då? Sara, vad kostar det?
Ja, nej, men då kostar det 12 euro per natt. Och sen betalar du extra då för elen. Så att 6 ampere kostar 3,50 och 10 ampere kostar 4,50.
Inte förbrukningen då? Utan
nej, utan bara per natt.
Camper Area 7 i El Campello eller i Fabrikör.
Han har en hemsida också som är camperarea7.com. Mm.
Finns det någon film på detta från er sida?
Det finns en live när han är med.
Ja, vi hade live en gång på YouTube där. Och då kom han förbi och så berättade han om sin ställplats där.
Ja, kan vi hitta den någonstans?
Ja,
kanske?
Det kan vi nog hitta.
Ja.
Det löser vi.
Mm. Ja.
Lägger vi en länk.
Ja.
Det enda som saknas det är faktiskt en pool.
Mm.
Det hade, då hade det varit 10...
Top-notch.
Ja, top notch.
Ja. Mm. Men det säger å andra sidan om alla ställplatser du är på, Sara.
Jag vet, fast jag badar inte i poolen. Men det är så här mysfaktor. Det är den högsta mysfaktorn.
Ja, vi tackar så jättemycket för det. Och vi stannar kvar hos er. För att Tommy, ska inte du gå till kylskåpet?
Jo, jag är jättetörstig.
Jag sitter längst ut så jag hämtar.
Jag är så jäkla törstig. Jag tror aldrig det här skulle ta slut.
Oj, han är redan.
Härligt, härligt. Jag tänkte ta fram Spaniens Mariestad. I mitt tycke. Och jag såg att Peter, du dricker Italiens Mariestad.
Jajamän, Moretti.
Yeah. Vi dricker Sveriges.
Ja, vi dricker Sveriges, man ser det i Mariestad.
Och den ölen jag har plockat fram här då är San Miguel Especial heter den. Den har en brödig smak med inslag av honung, citrus och halm. serveras vid 8-10 grader som sällskapsdryck till kryddstarka rätter eller till rätter på fisk och skaldjur. Så nu ska vi öppna den och se hur den smakar.
När du nämnde halm, där fick du mig.
Ja, halm. Skål! Nu ska vi smaka.
Skål!
Välkomna fram.
Tack.
Detsamma.
Det jag känner nu är faktiskt honungssmaken som jag inte har läst innan. Och nu känner jag bara, ja, det finns en liten honungstouch i den. Så det är lite roligt.
Men den är, ju exakt, den är ju exakt som en Mariestad, allt utom halmen. Men hur smakar det egentligen halmen där?
Mm. Ja, men det är därför jag alltid blir så snorig.
Jag är allergisk mot sånt här också.
Jag är allergisk.
Vilken tur inte jag dricker det.
Ja, men underbart. Det är, jag tycker att vi har... Vi är nöjda så här, va? Eller är vi inte det?
Jo,
absolut.
Jo.
Jättenöjda. Ja. Varmt och skönt.
Då gör vi så att vi tackar för oss för det här avsnittet och vi är snart tillbaka med ännu ett avsnitt.
Jo.
Så att vi släpper handbromsen och tackar för oss.
Ja.
Och säger hej då!
Hej då!
Play, en del av